Men jag hatar sånt smask och sån här mickar, men
ja.
Det
var ett fint, det var ett fint intro.
Otroligt vackert, för som vi har utvecklats sen precis. Sist.
Vi gick från rop till viskning.
Ja, det är ju ett stort spann. Vi testar olika.
Vi får se vilket som gillas mest.
Ja, vad vi är bekväma med.
Ja. Vi har ändå fått lite respons från förra avsnittet, och nu så är det i efterhand. Känns det bra, tycker jag?
Absolut. Ja, alltså med den responsen som vi har fått, så känns det ju väldigt bra att sätta sig här igen. Verkligen. Det har bara varit positivt.
Och det är väldigt roligt.
Väldigt kul.
Det är roligt när man försöker se på någonting som vi faktiskt inte har gjort förut.
Nej, verkligen. En viss nervositet inför det här avsnittet kan jag känna.
Absolut.
Hur kommer responsen bli där? Kommer man någonsin kunna slappna av det?
Nej.
Jag är nöjd med förra avsnittet och avsnittet innan det. Men det här avsnittet, jag vet inte.
Prestationsångest, den blir ju...
Den ligger där.
Den ligger på.
Ja.
Och den kommer ju förmodligen inte bli mindre heller.
Nej.
Men någon gång kanske man blir så pass bekväm att det inte är något problem.
Ja. Kanske man bara skiter allt.
Ja,
kör på bara.
Det vore ju skönt.
Ja.
Om det var så. Att man bara kunde skita allt och bara köra på.
Ja. Men det är ju som... Med allt man börjar med, det minsta lilla detalj i början spelar ju roll. Och sen får man upp hårdare hud inför det.
Ju högre upp man kommer, ju hårdare kan fallet bli.
Så kan man inte säga det. Absolut.
Så det är ju lättare i första avsnittet att göra någonting dåligt. Därför att då finns det inga förutfattande meningar om hur
det nej, just det, vara. Vilken kvalitet man ska hålla.
Nej,
precis. Nej, det är en ständig kamp.
Mm.
Det är ju som när jag, med till exempel då med musiken och sådär. I början eller en bit fortfarande, men jättejobbigt när man spelar fel. Nu blir det ju nästan...
Ja, nu skäms man ju på ett helt annat sätt än man kanske gjorde en gång i tiden. Om man spelar fel.
Ja, men det är också att man lär sig att ta dem en klackspark.
Ja.
Utåt sett i alla fall. Sen inom bord kanske man... vrider och vänder sig.
Man har
men utåt.
Man bara ser den där tonen en vecka. Inombords. Den där tonen.
Aj, ja, fan.
Men det kanske har att göra lite grann med det här. Att det blir så... När man är nybörjare så gör man så mycket fel. Så då är det bara de väldigt stora felen som märks. Medans när man håller på väldigt mycket så har man ju väldigt kontrollerat. Man har ju väldigt kontroll kring alltihopa. Så att de här... felerna, de blir ju, alltså i en ren väg så blir det här farthindret väldigt jobbigt.
Ja.
Det blir väldigt märkbart.
Ja, precis. Ja, det blir verkligen att man måste bli, man blir ju mer medveten om vad man gör fel. Och sådär, men ja. Någonting som har, som tyvärr under veckan har gått förbi mig, som jag dagen efter upptäckte att som jag upptäckte att det här har jag helt missat, och det är ju den första april.
Ja.
Jag tycker annars första april det är en jäkla rolig, man kan inte säga högtid kanske, men jag tycker det är väldigt kul, för det är så mycket, vad ska man säga, potentiellt, så mycket kreativt man skulle kunna göra.
Ja.
Alltså till exempel, alltså, när jag var liten så har jag alltid gjort liksom massa, eller liksom hyss eller vad man ska säga. Ja, men när man besökte farmor och det första man gjorde var att tejpa för kranen till exempel, det har väl alla gjort. Och sådana grejer, det var kul. Och så ja, plastfolie över toaletten och sådana där, det är ju klassiska grejer.
Du har gjort den, plastfolie över toaletten?
Ja, verkligen. Det tyckte farfar om jättemycket.
Nej, jag kan inte tänka mig det. Det kan inte ha blivit jättemånga gånger.
Nej, absolut. Det finns ju en alltså, gräns.
Varje gång först. Så åkte det hem till dem.
Nu vet ni vad ni får.
Hemskt barnbarn. 1 april.
Ja, det är, sen la jag ju sån här, vad heter det, enbuskar i farmors kudde också. Mm. Så det eskalerade ju lite grann så. Men det har i alla fall varit någonting som jag tyckt varit kul att göra. Som liksom i alla fall har, som jag gjort. Och sen på gymnasiet så var det någon med att vi, då var det inte jag som utförde, men jag och en polare, vi tog över biblioteksdatorerna. Mm. Och han var duktig på koda och så. Så att han la in lite virus i datorerna. Så när man loggade in till exempel så kom det fram en ruta och så stod det katten gillar mus. Okay. Och sen dök det upp en bild, en jättepixlig och liksom fyrkantig bild. Inget sånt där extravagant med Photoshop eller något sånt där. Det var en bild på en katt. Och sen den rörde sig sakta mot muspekaren. Och och efter ett tag så tröttnade man på det där. Så lät man kanske katten nå musen. Ja, då, eller muspekaren. Då försvann muspekaren.
Nej.
Så var man tvungen att starta om datan.
Men ganska avancerat ändå.
Ja visst, ja, han var ju skitduktig.
Det här är ju saker som jag aldrig skulle kunna tänka. Den här rutan förstår jag.
Mm.
Den så invecklad är inte den.
Nej, den är ju...
Men hela det här programmet, att det är någonting som följer efter.
Och så var det någon annan grej. Att det kom upp en annan ruta på en annan data. När man loggade in så stod det till exempel att internet är någonting man förtjänar. Här får du 10 frågor. Och så var det till exempel så här, kungens födelsedag. Det var löjliga frågor. Men med olika svårighetsgrad. Och svarade du fel på den, ja då fick man inget
internet.
Ja, då fick
det är genialt. Det är genialt. Nej, men inte de här fjantiga frågorna. Men det här med att man måste fråga på frågor. Man får frågor som man måste svara på.
Ja.
För att man ska få komma in på internet.
Ja.
Nej, internet är något man förtjänar. Jag gillar ändå den tanken.
Ja, verkligen. Det var jätteroligt. Och framförallt att se när man stod där bakom och såg folk logga in.
Mm.
Och frustrationen och... Ja, och se de stackars bibliotekarierna som fick stänga ner biblioteket och så resulterade det i att vi fick en ledig dag. Så att det är bra skämt. Jag tycker det var ett lyckat.
Det där är lyckade... långt över nivån som jag någonsin har gått på ett aprilskämt.
Ja.
Men
det är ändå det
svinbra.
Jag tycker ändå det är... jag tycker det är en rolig... Vad ska man säga? Ett mål att jobba efter. Om vi till exempel tar de här tidningarnas sån här aprilskämt.
Mm.
Jag tycker de inte riktigt håller, vad ska man säga, samma nivå. Det är lite så, det har blivit lite trött, tycker jag. Barometern, då skojar de om att kommunen ska börja med kosläpp på Guldfågeln Arena.
Okej, okay. Ja. Det är ju, men den är ju nära på att folk skulle kunna gå på den.
Ja, absolut. Jag tror att det var många som gick på den faktiskt. Och att, jag tror att, vad heter det, Kalmar FF hade väl förlorat någon match och så jämförde de med att det var väl rätt att släppa en kona där istället eller något sånt där. För
ja,
att
det är en sån där. Men det kan ju vara ett fortsatt skämt.
Ja, jo, absolut. Mm. Absolut. Liksom, det fortsätter ju på samma nivå liksom.
Mm.
Tycker att det är sådana skämt som man läser om dem kanske och sen så lämnar de en och sen är det inte, så blir det inte så stor effekt.
Nej, det blir inte så svinkul. Polisen la ut en 1 april-grej också.
Jaha.
Jag vet inte om du såg det.
Ja.
Men deras skämt var ju det att man kunde hyra deras husbussar.
Okej.
De skulle gå ut för uthyrning. Så i sommar så skulle de släppa dem.
Och det är sådana här campingbussar?
Övernattningsbuss.
Ja.
Som en husbil.
Ja, vi hade ju också när jag jobbade i Norge så jobbade jag i skift på ett lager.
Mm.
Och då så hade vi som gruppledare tillgång till olika lokaler och så. Så att vi började väl lite smått med att så här, byta ut... Lite smått, men vi gick in på chefens kontor helt enkelt och så bytte vi ut...
Pratar vi fortfarande 1 april nu?
Nej, det här är inte 1 april, utan det här är bara generella skämt.
Men det är ett bus på något sätt?
Och det är helt klart ett bus.
Ja, men då ligger det lite i samma linje.
Ja, det är lite samma linje. Ja. i det att man, ja, vi gick helt enkelt in på chefens kontor. Och som varje bra chef har han ju många citat på sina väggar.
Han hade det. Var det som Barney Stinsons kontor i?
Ja, vad är det han har då? Jag tror att,
ja,
det,
men det är som motivationsposter.
Ja, men exakt. Som
så awesome. Fast det brukar det inte göra. Men...
ja, just det. Ja, men det var typ så här... samarbete stavas med två bokstäver. Vi. Så hade han som ett citat till exempel. Han var ju dyslektiker.
Mm.
Så att då tänkte vi, det här märker inte han. För att han hade det här citatet stort bakom sin fåtölj. Så det var det första. Eller liksom det var så här. Han satt där bakom sitt skrivbord med det här, ja, citatet.
Med det i ryggen.
Med, vi. Precis. Vi.
Han såg sig inte som jag.
Nej.
Han såg sig som vi.
Samarbete stavas. Ja. Med, jag är samarbete.
Ja, tre bokstäver. Jag.
Nej, men då ändrade vi den från att samarbete stavas med två bokstäver vi. Till samarbete stavas med två bokstäver oss. Vilket är ju, det är ju fel.
Ja.
Men det började lite smått så. Han registrerade inte. Dock så registrerade de här hans chefer det. När de så det började bli, ja. Och ja, det blev lite diskussioner där och vi fick höra. Det blev lite sådana möten om att det är någon som har varit inne och gått på kontoren här och att det kan man inte tillåta och sådär.
Nej.
Så då tog vi tog till oss det. Då gick vi till matsalen istället. Och så menyn där för varje vecka som vi hade på jobbet, som vilken skollunch som helst egentligen. Så började vi byta ut matsedeln lite grann. Så istället för liksom... köttbullar med potatis. Kanske det var entrecôte med bearnaisesås eller något sånt där. Ja. Och det tyckte vi var oskyldigt. Bara det att samma vecka så kom det ju någon sån här... Det var ett företag som också hade sitt största kontor i Finland.
Mm.
Ja, samma vecka så kom ju Finland på besök.
Alltså blev de helt tossiga då?
Ja, det blev det så fel. För att de blev ju jätteglada över att... Oh, vilken mat ni har här. Det hade vi inte trott. Norge och matpacke och bara smörgås till lunch. Nej, här serverar de entrecôte. Men...
Nej, och sen så... Vilket antiklimax.
Verkligen.
De var entrecôte med bearnaise. Ja, oh, vad gott!
Och så blev det någon sån här trött köttkake. Satan
Berkele! Och sen så kommer det dit... kommer in en sån här tallrik med trötta typ mammaskans köttbullar.
Ja,
fast den norska versionen.
Ja, precis. Det var ju inte heller bra. Och då blev det ett krismöte där på lagret i alla fall. Vi stoppade inte riktigt där.
Nej.
Det fanns ju också en skylt nämligen om han som startade företaget. Okay, när man kom in till kantinen. Och
han jobbar inte kvar där?
Nej, han är död.
Han är död. Okej, du är ett så gammalt företag.
Nej, men det var väl... Jag tror det startade någonstans 1930-talet eller något sånt där.
Då är det ju ändå ganska gammalt.
Ja, jo. Det får man väl säga. Där såg vi ju vår chans.
Mm.
För det var liksom en biografi över han som startade företaget och hur han hade börjat hela banan och så. Vad var det som hände i Europa 1930-talet där, 1940-talet? Så vi ändrade lite där.
Ja.
Och det vart ju heller inte så.
Nej, det kan jag förstå om du drog de parallellerna.
Ja, så att från den här finländaren som startade ett företag med olika...
Var det någonting om finska vinterkriget?
Ja, och sen var det hans mest kopplingar till herr Adolf då.
Ja.
Men det var ju liksom, vi ändrade ju inte i någon stor grej, utan det var samma bild och allting. Det var bara någon rad där som stod att tack vare hans kopplingar till bla 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 så till herr Adolf så kunde han skjuta i höjden med sin ekonomi och fick stora...
Men jag förstår ändå att det...
Nej, det var inte alls bra.
Nej, det är ju inte alls bra för det företaget.
Men vi tänkte ju, som dumma vi var, att det här, det är ju ingen som vet vilka, eller att det är vi som har gjort det.
Nej.
Men
det kom de på.
De visste det hela tiden.
De visste det.
Utan någon anledning så kunde de inte säga det till oss. det var någonting med HR, jag vet inte, att de inte hade några bevis för det eller något sånt.
Nej.
Men jag har ju en i familjen var chef över Koko där på det företaget.
Ja.
Och jag har fått höra vid familjemiddagar sen har jag fått en liten muntlig lavett om att vi visste hela tiden att det var ni. Så.
Jag har fått en slags deklaration.
Ja.
Hur det egentligen stod till.
Ja.
Ja.
Och den typen av, av aprilskämt vill jag se mer än att korna släpps ut i, det blir kosläpp.
Jag ska berätta lite, tänkte jag.
Ja, det, absolut. Det tycker jag du gör rätt
i. Ja, jag ska berätta lite.
Mm.
Nej, men det är så här att det är inte alltid fördelaktigt att bo i korridor. Vi har ju sina fördelar med att det är billigt.
Mm.
Och sen så, till skillnad från många studentlägenheter, så har man ju faktiskt tillgång till ett riktigt kök.
Ja, just det.
Vilket också är en stor fördel, tycker jag. Med riktiga arbetsytor och ugn och
precis.
Allting. Men sen så har vi ju våra nackdelar. Sen så finns det ju sina nackdelar också.
Ja, det är grannar.
Det är grannarna, ja. För att de blir lite för närvarande. Och det är ju, det kan vara gött när man känner dem bra. Och man kan ha en samhörighet i att leva ute i korridoren.
Mm.
Men när man inte gör det, då skulle jag nog säga att det är nackdelar. Då har du så här påtvingat att du måste heja på dem. Och vara
de stjäl ens tid.
Ja, nej, men det är inte hejandet i sig, utan det är mer det att...
Stop and chat.
Det är som att man bor ju ändå tillsammans på något sätt. Så då är man nästan obligerad att det ska vara ens vänner.
Mm, visst.
Vilket inte alls jag känner.
Vadå då?
För mina grannar. Nej, vi kommer till det.
Ja.
I alla fall. Det var inte allt för länge sedan. Det här kanske är en och en halv vecka sedan.
Mm.
Tog en så här lugn och skön söndag. Ja. Jag hade förmodligen haft någon lättare tillställning dagen innan.
Mm.
Så man var lite trött. Men sen så mitt i det här, när jag satt och kollade på film, då fick jag lite meddelanden om att jag behövde fixa några grejer.
Mm.
Så att jag stänger av min film. Jag sätter mig vid datorn.
Mm.
Och då blir det ju tyst i rummet. Så jag kan ju höra ut i korridoren.
Mm.
Och då hör jag hur det är någon som går där ute.
Mm.
Jag hör inte att det är någon som öppnar kylskåpet. Men jag hör att det är någon som öppnar en burk.
Mm.
Och så hör jag ett... ut i korridoren. Och jag lägger inte så jättemycket vikt i det där, utan jag är
guilty.
Nej, men jag tänker väl att det är någon som går och dricker någonting gott.
Mm.
Det vill inte se, det är ju inte jättekonstigt.
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Så jag reagerar inte jättemycket mer av att jag registrerar att de här ljuden sker.
Mm.
Och så går det en stund till.
Mm.
Och så samma ljud igen. Liksom det här, man hör någon som går i korridoren. Någon som öppnar en burk.
Mm.
Och så det här... Precis, det här ljudet liksom... Det är inte bara... Som när man dricker en cola bara. Utan det är det här tillfredsställande ljudet. Liksom. Man hör på personen att den nästan är lite nervig.
Mm.
Så, som man kan tänka sig att en alkis med sin första öl.
Mm.
Liksom det jag kan tänka mig att... Jag kunde tänka mig när jag satte in att det var någon som gick... till kylen eller någonting, lite skakig.
Mm.
Och sen så fick de liksom
ja.
sin dos av det de skulle ha.
Ja, precis.
Mm. Och så när jag hade suttit där ett tag så var jag klar med de uppgifter jag skulle göra, så att jag satte mig och kollade på film igen, och sen så efter ett tag så kände jag att jag behövde gå på toaletten.
Mm.
Så jag går ut, för att vi har gemensamma toaletter ute i korridoren.
Mm.
Så jag går ut till den toaletten som bara jag använder egentligen.
Mm-hmm.
För de andra använder...
Hur det sig?
Hur det kommer sig? Vi bor inte så många på den delen av korridoren längre. Så det är två toaletter och vi är tre personer som delar på dem.
Mm.
Så de två har ju bestämt att de har den andra toaletten.
Okay.
Och, ja, men det är faktiskt de som har bestämt.
Ja, visst. Ja.
Och jag har den andra själv just nu. Därför att det är ingen annan som delar den.
Nej.
Mer än när det kommer folk på besök. Då kan ju folk besöka vilket toalett som helst.
Det
är inte så att det är min toalett.
Då delar man med sig.
I alla fall, jag kommer in på toaletten. Och då står fönstret vidöppet.
Mm-hmm.
Eller jag slogs av tanke. Så har jag varit så tankspridd att jag gått in hit. öppnat fönstret helt och hållet och sen så gått ut därifrån.
Mm.
Men sen så började jag upptäcka fler så här. Kollar jag åt sidan, ser jag att det är en snusfläck i handfatet. Och det vet jag ju absolut, det är ju inte jag.
Det är inte du.
Nej. Och så, är det så, här, så kan man liksom känna en förnimmelse av rök.
Mm.
Och sen så tänker jag att, ja, då är det förmodligen så att grannarna har varit in på toaletten, öppnat fönstret och rökt.
Och slängt en snus.
De har loskat ur en snus i handfatet och sen så har de ställt sig vid fönstret och rökt därför att de inte orkat gått ut. Mm. Och i badrummet så finns det ju inget brandlarm. Så att då kan de ju stå där med öppet fönster och röka.
Mm.
Men då när jag kommer fram till toaletten så ser jag det att det står en öppnad ölburk bredvid toaletten. Och nu börjar jag liksom ana ont här. Det här är förmodligen inte deras öl. För jag känner igen ölburken. Mm. Jag ser att det är ett märke som jag hade i kylen.
Mm.
Så jag bara låser upp och går med stadiga steg direkt till kylen. Och bara sliter upp dörren. Därför att det är någon slags så här, turbulens mellan ilska
och kissnödighet.
Ja, jo, precis. Förmodligen så blir man ju mer aggressiv bara av det faktumet.
Ja.
Men jag var ju inte riktigt arg på någon då, utan jag blev ju mer så här en orolig ilska.
Mm.
Mer av att måtte det inte vara det.
Mm. Ta allt, men inte min öl.
Nej, det är inte så farligt. Det ekonomiska värdet är inte så stort i det.
Känslomässiga kanske.
Känslomässiga värdet är stort. Och jag upptäcker att mina öl är borta. Ja, men då blir ju såklart första tanken så här, vem fan är det som gör det här?
Mm.
Så har man inte lärt sig att känna skillnaden på mellan ditt och mitt.
Mm.
Och så är det så, man drabbas av en sån här kokande ilska inombords.
Mm.
Som man inte riktigt vet vad man ska göra av.
Mm.
Och men samtidigt så drabbas man av någon slags konfliktsrädsla. Jag gör det i alla fall.
Inte är det grannarna då?
Lite grann.
Vad du skulle göra?
Nej, men jag tänker, men så vart går gränsen till vad jag kan göra utan att det här, utan att det blir värre? Nej, men jag vet inte vad de är kapabel till. Är de kapabel till mord? Det är ju en extrem. Nej, men det är en extrem. Men det är en känsla man slås av. Liksom, så här, hur långt kan det här gå?
Du har tagit min öl. Och va? Vad kan du?
Nej.
Du är en mördare.
Nej. Jag menar inte så, men i sitt värsta fall så skulle personerna kunna vara mordsbenägna. Inte, för jag vet, alltså konflikten skulle aldrig kunna dra så långt att de skulle mörda mig över konflikten. Men man vet inte riktigt vad de är kapabel till att göra.
När de blir konfronterade?
Nej. Det kan ju bli, rätt som det är så har jag inga grejer kvar i kylskåpet och så blir det massa olika saker som händer.
Ja, just det.
De bajsar i mina mjölpåsar. Ja, men det vore ju hemskt om det hände någonting sånt.
Ja, verkligen.
Ja, men man är ju fruktansvärt arg i alla fall.
Ja.
Man är ju så arg som man vet inte vad man ska göra. Man känner ju för att ta bara en köttyxa och hugga ihjäl personen som har gjort det. Inte riktigt, inte fysiskt, men på något sätt, det är känslan som uppstår.
Mm. Billigt talat.
Man vill ju göra någonting drastiskt på något sätt.
Ja.
För att sätta dit personen. Man vill inte döda personen, men man vill göra någonting drastiskt där man verkligen typ som man tänker sig att man skulle ta tag i nackskinnet. Om de hade ett nackskinn,
ja,
så skulle man vilja ta tag i dem i nackskinnet, lyfta upp dem.
Ja.
Och bara hålla i dem en stund och säga fy.
Ja. Hoppas att det är närmast sanningen mellan de två alternativen du gav. Fy. Och yxan.
Nej, men om man går tillbaka till det här faktumet att man, som jag sa, drog exemplet innan om döda med köttyxa.
Mm-hmm.
Det är ett extremt exempel, men jag tror att det ligger någonting i det.
Alltså, ja, jag kör på.
Ja. Därför att på sätt och vis så vill man det, fast inte fysiskt.
Nej, precis.
Nej. Utan det hjärnan liksom säger när man får upp en sån typ av känsla och bild. För jag får den inte bildligt som är att jag ser liksom hur jag styckar en person.
Nej.
Utan jag får känslan av att man vill göra någonting sånt fast i huvudet.
Mm.
Och det tror jag bara har att göra med att man mentalt vill göra sig av med personen.
Mm.
Att jag vill inte att den här personen ska vara närvarande i varken mitt sinne eller i min fysiska närvaro.
Mm.
Så att jag vill få bort dem.
Mm.
Och då i huvudet så kan man tänka en tanke om att man vill att de ska dö.
Mm.
Men det är bara för ens egna psyke.
Mm.
Alltså hjärnan vill få bort personen.
Mm.
Men det betyder inte att man vill att de fysiskt ska dö. Utan man vill egentligen, fysiskt vill man bara att de ska försvinna ur ens närvaro.
Ja.
Att de ska bort ifrån. Men i psyket så vill man vill utplåna dem.
Ja, verkligen, verkligen. Det var ju samma sak för mig när de kastade. Jag hade ju köpt en så fin ost. Det var ju inte en fin ost egentligen, men det var ju en ny ost framförallt. Så går in i kylskåpet.
Ja.
Där ligger bara osthyven. Och jag var helt hundra på att jag hade köpt en ny ost.
Det är så dumt.
Så kollar jag ut genom fönstret av någon anledning. Så ligger osten. Vad är det? Hur många våningar bor jag? Tre? Två?
Ja, tredje våningen.
Ja, tre våningar ner så ligger osten nere på gården. Det var en jävla rädd då mot massa ost i vårt kylskåp.
Ja,
det är också trist.
Vad var det med den osten? Alltså,
jag vet inte. Det var någon sån här elitist bland ostar. För det låg ju en sån här parmigiano-ost kvar i kylskåpet.
Mm. Ja.
Men alla hushållsostar, de skulle inte vara där. Det var inga...
Så men där, alltså var det bara ost som slängdes ut?
Det kan ha varit ett äggpaket också. Alltså man blir ju lite sugen. Alltså jag förstår ju känslan av att kasta ut en ost från tredje våningen. Men måste det vara min ost?
Jag tror inte att personen i fråga gjorde någon urskiljning vems ost det var.
Nej, men så känns det ju.
Det kan ha att göra med också att varför de tog hushållsosten. Därför att hushållsosten har ju en större massa än vad till exempel en parmesan.
Ja.
Som man köper i Ica till exempel.
Därför att visst, den var ju jätteliten.
Då snackar vi ju liksom kanske mellan 50 och 100 gram ost. Ja. Men en hushållsost, den ligger på ett kilo.
Ja.
Den har ju lite skön tyngd att kasta.
Alltså, jag kan förstå den känslan.
Ja.
Jag hade kanske gjort det själv om jag...
Ja.
Kanske var jag, va?
Det är inte omöjligt.
Gick det var jag som tog den där ölen också, just det. Och sen gick jag och slängde ut min ost.
I slutändan, alltså all den här ilskan som bara kokade inombords, den skulle ju ut på något sätt. Då blev det ju inte så mycket av det alls, ska jag säga.
Alltså?
Det man ville göra, alltså när man kände sitt djuriska behov av, det var ju att bara sparka in dörren någonstans. Få en otrolig syk. Man skulle vara Hulken.
Mm.
Man tänker sig att man växer. Man känner ju sig inombords som Hulken. Man vet ju sina fysiska begränsningar. Ja. Så man vet att man... bara sparka in dörren och den som har gjort det. Så se deras rädsla. Bara ta dem... Antingen säger åt dem redan där. För de hade ju förmodligen... hade ju kissat på sig direkt.
Ja.
Eller... bara gå in med ett gäng och bara spika fast pungen i golvet och säga liksom, alltså, nu har du druckit din sista öl. Och sen så går man bara därifrån.
Ja.
Det är ju den mentala bilden. Man skulle vilja göra. Man känner sig som Hulken inombords.
Ja.
Man har även sina fysiska begränsningar och man vet att
det blir nog inte så.
Nej, det blir inte så.
Det är inte rimligt att jag går och sparkar in dörren och häftar fast hans pung i golvet, va?
Nej, inte ens det.
Kanske inte blir så.
Det är fysiskt möjligt att spika fast pungen i golvet med två andra personers hjälp. Kanske.
Och så kommer den där rösten och säger, kanske inte borde.
Jag kanske inte borde, fast jag kanske ändå. Jag vet inte, då kanske de inte stjäl någon mer öl om jag gör så.
Eller? Ska jag?
Nej.
Eller? Va?
Ja, men det är i alla fall det som det blev i slutändan. Det blev ju ingenting av det i princip. Jag i ren vrede så skrev jag en arg lapp som jag satte på kylskåpet.
Ja, det är nästan lika samma tyngd.
Ja. Nej, men jag plockade bort alla, för det var magneter och grejer på kylskåpet.
Och De slet jag bort. Försiktigt slet du dem bort.
Jag kastar dem på kylen bredvid. Nej, men när jag satte över dem på kylen bredvid, det var ju kontrollerat ändå.
Vilket statement.
Det här är ett statement.
Du leker inte med mig, nej.
Men här kommer designern fram. Därför att designern tänker så här, att ju mer objekt är på den här ytan här, ju mindre chans är att han ser det, för det är mer distraktion.
Mm.
Distraheringar. Så därför så plockar jag bort alla magneter och sätter dem på kylskåpet för att visa där. Sen så skriver jag en post-it-lapp bara som jag sätter på kylen. Hej tjuv! Utropstecken.
Man börjar med hej.
Hej tjuv! Nej men så är lite, det är väldigt mycket passiv aggressivitet i det här. Hej tjuv! Du får gärna lämna tillbaka ölen till på onsdag då jag tänkte dricka den. Punkt. Det var min lapp liksom.
Det är så långt ifrån vad man känner.
Ja, väldigt långt ifrån vad man känner.
Du får gärna
typ på onsdag. Yes. Men där tänkte jag liksom att den här personen kanske ser det, skäms lite grann och kanske gör det. Men då drabbas man ju av nästa tanke. Om jag får tillbaka ölen, vad händer då?
Mm.
Vill jag ha tillbaka ölen egentligen?
Ja. Eller? Vad är du ute efter då? Va?
Nej, men därför att den ekonomiska förlusten är ju inte jättestor hur många var det? 5 eller 6 öl?
Ja.
Men det är ju inte det man vill åt. Man vill ju inte åt den, det är ju inte den ekonomiska förlusten som är, utan det är ju den handlingen att de har tagit för sig.
Ja.
Det är ju det man vill ju bestraffa dem på något sätt.
Ja.
För att de har gjort det.
Ja, ja.
Men om man nu hade fått tillbaka ölen, de hade skämts. För det är det man vill åt. Man vill att de ska känna en skam över att de har gjort det. Att de ska må dåligt. Och sen lämna tillbaka den.
Ja.
För att det är det rätta.
Ja.
Men jag hade nog inte druckit den ölen.
Hade du inte druckit ölen?
Nej, därför att jag hade känt att den ölen är äcklig.
Va?
Den här tjuven, den här äckliga personen som har tagit min öl med sina
så märkliga sätt.
Nej men han har gått och sen har han köpt de här ölen och han har tagit i dem med sina äckliga tjuvhänder. Och nej men det är lite annan känsla, men jag känns lite äcklad över att dricka ölen sen om jag skulle få tillbaks dem, därför att jag vet att han, det är han som har ställt dit de ölen och det är han som har köpt dem. Det är någonting från honom eller från henne, jag vet.
Snyggt.
Men jag vill ju inte beblanda mig med personen. Jag vill bara att den personen ska känna att den personen har gjort fel och på något sätt kompensera. Men
spika fast sin egen pung.
Ja, det hade ju det. Nej, men det behöver inte vara en fysisk bestraffning, men det är fortfarande så att jag
helst.
Ja, men jag skulle förmodligen känna mig lite äcklig när jag satt där och drack den ölen sen.
Ja.
Och det här är ju någon, det här är ju djävulen igen.
Inte att du vill ha...
Att jag vill... Jo, jag tror det är djävulen som säger att de vill, att jag vill ha en bestraffning på dem.
Definitivt, ja visst.
Därför att det jag känner också, det är ju det att jag vill ju inte ens dricka ölen om jag får tillbaka den.
Nej.
Utan jag vill bara att de ska lida
precis.
På något sätt för att de har gjort det.
Ja.
Och nu pratar jag om väldigt många extrema bilder, men det är ju inte så jag vill att de ska lida. Jag vill att de ska...
Ja, men det är ju känslosfären där runt omkring.
Jag vill att de ska känna en skam.
Det är så roligt, den otroliga skillnaden mellan den här sinnesfären som man befinner sig i och hur du verkligen yttrar sig. Han ska dö. Ge mig pennan. Jag ska skriva en lapp.
Ja, men
och så
är
ska
inte
jag ta
så.
Undan magneten och så ska jag ska få hej.
Hej tjuv.
Ja, nu fick han.
Fick han sån dig. Jag vet att vi diskuterade i förra programmet om olika orter. Vi öppnar programmet med att diskutera olika orter.
Ja, geografi.
Geografi.
Viktigt ämne.
Geografi, bra ämne. Men i alla fall, det var ju ett litet roligt inslag tycker jag. Mm. Och några av de orden var ju ganska extrema och ganska vulgära.
Mm.
Men ett ord som jag fastnar för, det är ordet ballvax.
Mm-hmm.
Eller orten.
Just det, ballvax. Orten. Det är viktigt att poängtera att det är en ort.
Ja, det är ju en ort som heter ballvax.
Mm.
Men det har fått mig att tänka lite grann på själva ordet ballvax. Och att på svenska så finns det väl ingenting som heter ballvax. Det är vad jag vet i alla fall.
Jag har inte hört det förut.
Nej. Man kan ju få vissa bilder av vad det skulle kunna vara.
Mm.
Men i alla fall så skulle jag vilja införa en ny betydelse i vårat lexikon.
Mm.
Jag skulle vilja föra in ordet ballvax i lexikon.
Och vad betyder det då?
Ballvax.
För dig, vad betyder ballvax för dig?
Nej, men ballvax är alltså ett ord för saker som är... Det kan vara onödiga saker som gör saker spännande eller som är överflödiga, som gör saker häftiga. Där är lite mer living... Kanske inte living on the edge, men...
Det är all, den en ytterligare växel.
Det är en ytterligare växel där man kan säga att... Han hoppade fallskärm och ballvaxet var att han hoppade utan. Och sen så fångade han fallskärmen.
Men när är din vardag då? Hur använder man ordet då? Om du är, va? Har du ballvax?
Nej, jag har inte ballvax. Men jag kan applicera ballvax på olika situationer.
Jag hörde, precis. Mm. Jag hörde hur det lät och det var fel. Blev fel. Men du lägger ballvax... på en situation. Nej, ja. Du applicerar det.
Jag applicerar det på olika situationer.
Varsamt. Nu sitter vi ju två och pratar, men säg att vi skulle få hybris nu och så tar vi in en publik här.
Mm.
Det skulle kunna vara ballvax.
Ja. Det skulle absolut kunna vara ett ballvax.
För att det är inget som påverkar egentligen mer än...
Men det tror jag nog skulle påverka. Om vi skulle gjort något extra där för publiken... Som inte är nödvändigt för att de ska kunna lyssna. För att det är ju en podd. De lyssnar och de ser oss. Men om vi skulle klä av oss nakna.
Framför publiken.
Sitter där nakna för seriösa diskussioner. Så blir ju det på något sätt bara som ett ballvax.
Någon form av verbal kroki. Vad fan det heter.
Alltså eld i överlag på scen. Det är ju ballvax.
Det är helt sant. E-Type.
Mm.
Han är ballvax.
Han hade mycket ballvax.
Verkligen.
Mycket eld och...
GV har ju inte, är ju inte den som utstrålar ballvax, ska jag väl säga.
GV har ju inte så mycket ballvax alls.
Nej.
Han är ju väldigt saklig, väldigt mycket... Han för sig inom det ämnet och han går ju inte direkt utanför jättemycket.
Han lämnar inte sin personlighet på något sätt.
Nej.
Så där har vi spektrumet. GV och E-Type. Kanske. Mellan där hittar vi ballvax.
Fredrik Reinfeldt är ännu bättre kanske.
Som icke ballvax.
Ja.
Mm. Göran Persson är mycket ballvax, känner jag.
Lite mer ballvax.
Ja.
Mm. Men varför skulle han bli det då, tänker du? Att därför att han kör med mer härskarteknik?
Ja, precis. Han är liksom på något sätt så väldigt mycket Göran Persson. Det går liksom inte att bli mer Göran Persson än Göran Persson. Nej, jag vet inte. Ballvax har nog mer med adrenalin att göra, kanske.
Jag tror det.
Mm.
Någonting som kan på något sätt lägga en adrenalinkick utöver det som man egentligen ska göra.
Typ Las Vegas, om vi ska fortsätta med geografin.
Ja, men alltså man
städernas
tänker...
ballvax.
Ja, lite grann. Men om man tänker sig kring alla funktioner som finns, kring att... Du spelar roulette till exempel.
Mm.
Rouletten i sig är ju inte ett ballvax. Utan det är ju att om man tar en uppgift som till exempel roulette. Och så adderar man någonting på det som inte behöver vara där. Men som bara ger någon slags effekt.
Mm.
Då blir det ett ballvax.
Så en extra... Nej, vänta. Jag tänker på rysk roulette.
Ja, då har man ju tagit rouletten.
Ja.
Och gjort om det till någon slags... Ballvaxet är att du kan dö om du om det hamnar fel.
Så onödigt höga risker.
Ja.
Känner jag.
Ja.
Men å andra sidan så lever i alla fall inte jag det livet.
Nej.
Till vardag. Så att jag tog en rysk roulette.
Nej, man tänker
inte i närheten.
De förklarar... Ja, men vi spelar roulette i helgen. Okej. Okay. Och ballvaxet, det var att man kunde dö. Dum 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 d